Jaha, välkomna tillbaka då till denna vecka som tydligen består av extremt mycket spelintryck med oss här på Radio Speltorsk, eller hur Sebastian?
Ja, vi får se vad vi hinner klämma in helt enkelt.
Ja, men som sagt, som vi tidigare var inne på i de föregående avsnitten, vi har spelat väldigt mycket under den senaste perioden. Jag vet inte vad det beror på. Är det att spelhösten verkligen har dragit igång eller är det att vi tar oss an allt vi ser med en stor passion?
En kombination av de bägge möjligen. Men
kanske det kan
visst
vara.
Spelhösten här. Den drar i knutarna.
Ja, verkligen, verkligen. Sen har väl jag för sig bekantat mig med gammal skit också. Men,
ja.
Eller gammal skit.
Vadå?
Det är ett aktuellt spel nu, men det har några år på nacken. Jag tänker på Super Mario Land 2. Och det är ett spel som jag fick höra här att du inte har spelat.
Nej, det stämmer. Första Super Mario Land spelade jag liksom många med mig. Tvåan, inte not so much.
Alltså förutom musiken så tycker jag ju att Super Mario Land 2 är överlägset sin föregångare till Game Boy. Men det är underlägset sina stationära farbröder eller vad man ska säga. Det passar ju bra i Super Mario fall kanske. Det är farbröder. Nej, men det är lite mer likt Super Mario Bros. 3 kan man säga. Men också lite likt Super Mario Bros. 2 för att... Mario ser ut som Luigi när han springer lite så här flaxigt med fötterna som spretar åt alla håll. Lite så här, jag vet inte. Kontrollen är lite mer svampig.
Svamprikig.
Exakt. Nej, men han flyter lite mer i eller svävar lite mer i luften och så där. Och det är lite mer, så det känns som man springer lite på tvål. Så just på det sättet så man känner inte igen honom riktigt. Jag är inte 100 på exakt vilka som ligger bakom serien. Men
det är samma
du...
som ligger bakom första spelet, om jag inte helt ute och cyklar. Alltså
ja.
R&D1, Gunpei Yokoi's team.
Ja, precis. För det är ju inte Miyamoto och de killarna, vad jag förstått i alla fall.
Nej.
Även om de säkerligen har haft en liten sån där övergripande roll eller något. Det brukar de väl kanske ha. När det gäller det mesta med Mario stämplat på sig. Men det vet jag inte riktigt som sagt. Annars är det ju väldigt bra. Men det jag hade väldigt bra minnen av spelet. Och det är väl inte kanske inte riktigt så jättesupervast. Som jag hade en förhoppning om att det skulle vara.
Men du skrev ju det på MSN när jag skrev att jag inte hade spelat där. Va? Det är ju typ det bästa någonsin.
Nej, det skrev jag ju
definitivt. Sen kröp det till korset senare.
Ja, jag hade nog lite högre tankar om det än vad det egentligen var värt, tycker jag. Men det är ändå ett bra plattformsspel, utan tvekan. Problemet främst är, först kanske kontrollen då som jag är inne på. Den känns inte riktigt klockren, det är inte riktigt den här Mario-kontrollen som man är van vid.
Jag tycker den varierar otroligt mycket från Mario-spel till Mario-spel. Jag har ju själv till exempel vissa problem med Super Mario Bros. 3 som alla älskar, för att jag tycker den känns lite flytig.
Ja, men det tycker ju för sig inte jag riktigt. Jag tycker den känns klockren. Men jag håller med dig. Visst, de är inte exakta, men ändå känns de som de sitter som en smäck när man väl behärskar dem. Och det dröjer oerhört kort tid, tycker jag, alltid. Men det kanske är bara jag. Men här känns det liksom som att jag aldrig riktigt tycker den sitter där. Och då har man ju för sig inte så jävla lång tid att bekanta sig med spelet. Med tanke på att det är så himla kort. Nu har jag visserligen inte klarat den, men jag kommer ihåg att det var väldigt kort.
Jag gissar att det finns 6 gyllene mynt i spelet.
Ja.
Det är typ en värld för mynt och sen är man klar.
Ja, och jag har tagit 4 än så länge. Och jag har väl spelat 1,5 timme typ. Så det säger väl lite grann om spelet. Det är liksom uppbyggt som en världkarta som påminner väldigt mycket om Super Mario Bros. 3. Men det finns olika delvärldar på den här kartan. Du kan gå till ett ställe där du blir svald av en sköldpadda och du kommer in i sköldpaddans värld. Liksom. Och sen är det olika temabanor som bygger på den här sköldpaddans miljö då, så att säga.
Låt oss fått in jättemassa. Hur kan det här vara så kort med alla de där?
Ja, man tycker ju det. Men det är ju så här, tre banor och sen är det en bana med en boss på. Och så är det olika bossar beroende på banor och så vidare. Det finns en Halloween-aktig bana där det är en massa spöken och så är det en häxa som är boss och så vidare. Spoiler. Nej, inte farligt. Men det är ju lite så här enkelt utformat på många sätt. Banorna är kanske lite, inte i alla fall, men många är väldigt korta. De skiljer sig lite grann i och för sig i sin utformning. Men sen har man ju en sån här hatvärld,
Är det en
valvärlden där det,
vattenbana?
ja, det är bara en massa vattenbanor. Det
Såklart.
är ju 3 eller 4 stycken då. 4 tror jag det är, antalet. Och vissa så här labyrintbanor som jag inte är så jättefäst vid. Och sen så får vi ju faktiskt, det är väl ingen spoiler i alla fall, att Wario är med för första gången i Super Mario Land 2. Det
Ah,
måste du väl ha
just
sett
det!
redan. Det
Är det
hamnar
här som
ju...
är huvudbossen då?
Jajamän, det är ju det.
Jag sa
Är
det.
det
Jag
lite
hade pengar
spännande
där.
så här? Och man kan när som helst gå till en slott där och se hur många mynt man har samlat. För att när man har samlat alla mynt så låser man ju upp hans borg där. Och han springer hela tiden på tornet där. Så man ser liksom så här konturen av honom, eller siluetten av honom. Så det är en lite så här rolig detalj, man tyckte det var helt amazing då, kanske.
Intressant att Wario har fastnat så mycket, för han är ju med i varenda jävla riktigt Mario-kanonspel numera, Mario Kart sådär. Medan Tatanga har man inte sett till sin typ serie i Nintendo-magasinet.
Nej, det har du faktiskt rätt i. Men det var lite space, liksom Daisy var med och
Ja, men
som...
Daisy får ju till och med vara med, hon är ju med i Mario Kart.
Jo, det är han ju faktiskt i och för sig. Har du rätt i. Men jag tycker det är överlag hela Super Mario Land 1 det inte känns så Super Mario.
Nej, det är lite pårökt.
Ja, och det är väl i och för sig tvåan med. Här har du kaninöron liksom på kepsen. Det känns ju också rätt
Vad gör
så
man med dem?
touchigt. Samma som man gör med Tanuki-dräkten. Tvättbjörnsdräkten, bara att du här flaxar med öronen istället. Det är för att dämpa farten och hålla sig längre i flygande så att säga när du hoppar. Så det är ingen direkt jättegrej. De har precis samma funktion. Vad tänkte jag mer på? Jo, sen så kommer ju faktiskt Super Mario Land 3. Är det inte under titeln Wario Land på det här spelet?
Jo, det är väl det första Warrior-spelet eller vad man ska säga.
Precis. Det är ju det första Wario-spelet, men det är ju ett Super Mario Land-spel. Kanske inte många tänker på. Sen så blir det ju Wario Land istället hela serien. Efter det här spelet, är det inte så?
Ja, det kan jag tro.
Men i alla fall. Så att sen får vi inte se Mario något mer på Gameboy-formatet. Vilket är smått lustigt, konstigt. Det blir fullt fokus på Wario istället.
Men
Inte
det är
något...
väl också ett bra sätt att differentiera det när de har hittat en protagonist. Så att man kan, för som du säger, de har ju varit lite annorlunda än de stationära spelen.
Det kan ju för sig vara en smart grej att göra, precis som du säger, att man inte kanske ska räkna med nya stordåd så fort ett nytt Mario-spel, utan man kan göra lite sämre varianter av sina
Ja, eller i alla fall
stationära
annorlunda,
svårigheter.
lite annorlunda touch.
Ja, det
Sen tror jag
också, och
säkert att
det.
de försöker göra så bra spel de kan.
Jo, definitivt, men det känns ju lite som att det här är bra, men det är ju inte jättebra som man är van vid, tycker jag, när det gäller Mario som plattformshjälte i ett spel.
Nej, och det kanske också då R&D1 fick känna att de fick ta ägande över någonting.
Jo,
Jag menar, nej, Mario, han är ju Miyamoto. Det är ju en annan R&D-studio.
ja, det är sant. Nej, men jag vill inte avråda någon från att köpa det här.
Det
40
tror jag.
kronor
Om du
för...
vill göra det så får du skynda dig. Min flickvän håller precis på att köpa i detta nu. Jag
Jaha.
ser att hon sitter inne på e-shoppen med kreditkort framför sig.
Oj då.
Om du vill illa avråda någon får du säga till. Men du vill inte avråda någon.
Jag vill inte avråda någon
Nej.
från att det ska. Det är värt sina 40 kronor
Bra.
på e-shop.
Vilken tur.
Definitivt, det tycker jag. Och grafiskt sett så är det ju väldigt trevligt att titta på. Det ser ju ut som ett Super Mario-spel. Och
Hur är det med det där? Jag tänker när man kör på just 3DS-en. Det blir någon sorts Super Game Boy att de blir färg eller någonting numera, eller what's the deal?
du kan växla emellan svartvitt och gulsvart som var originalfärgen på gamla Game Boy.
Okej, så ingen Super Game Boy.
Nej, ingen Super Game Boy tyvärr. När det gäller Link's Awakening så har du ju, så är det ju DX-versionen där
Ja,
med färg.
precis.
Och det vet jag inte om du kan växla mellan. Men då håller du in, nu ska vi se, L och R och trycker Y. Så
Eller vad
växlar
du tycker. Okay. Det är lite skärmigt. Vad är standarden? Är det gulsvart eller gulvitt? Eller svart?
standard är vit-svart.
Okej.
Det ser ju faktiskt bättre ut. Men
Det gör
även om
det.
det...
Det är lite skärmigt annars med svart-gult.
Jag hörde mycket mer retro-kul. Så att jag har spelat lite både och sådär när jag har spelat mina
Kan
gamerspel
du
som jag...
växla, du kan växla i realtid till och med där, som jag visst spel så här skröt om.
Ja,
R-Type Dimensions vad det var till exempel.
exakt. Det kan man
Coolt,
göra.
coolt.
Det är en lite rolig funktion. Och jag tror väl vet att du ska kunna spela i originalupplösning med någon. Men då ska du hålla inne några knappar innan du startar spelet.
Oj,
Då
ja.
får du liksom en
Hardcore.
pytteliten skärm som... Och då ser skärmen ut som en Gameboy också.
Hihi.
Kan rekommenderas. Så då får du hela den övre skärmen blir en Gameboy. En virtuell kopia av en Gameboy. Och så får du den lilla skärmen i Gameboyen på din skärm. Lite så här. mysigt, lite Nintendo-charmigt. Så det kan man ju testa på. Det finns säkert någon guide där ute någonstans som talar om exakt hur man gör. Jag kommer inte ihåg riktigt, men du kan ju testa med att trycka på varenda jävla knapp du har och starta spelet, får vi se vad som händer. Det är min rekommendation. Ytterst expertaktig. Nej, men som sagt.
Ja, men kanske jag ska prova då, om det är så fort du klarar igenom.
Ja, det är ju värt. Det är ju mysigt, det är kul och det är Mario liksom. Jag var lite så här, nej men jag TV var upptagen här. Jag skulle egentligen spela FIFA, men jag kände att nej, men jag måste spela något. Och jag hade 3DS en låg på laddning. Kände att jag tänker det, men jag kör liksom någon bana, men även när TV:n blev ledig så satt jag ju liksom kvar i alla fall. Och nej, det är kul. Det men som sagt, man ska inte räkna med kanske allt för mycket för sina slantar, för att det är ju som sagt lite för lätt kanske. Det är den största bristen med.
Jag förstår.
Yes. Sen hade du väl sprungit omkring med... Nej, vänta. Vad hade du spelat nu igen mer?
Nej, men alltså... Du tänkte så. Ja, nej men... Vi hoppar det.
Jaha, okej.
Okay. Ja. Berätta lite mer om något du...
Nej, men absolut, det kan jag göra. Jag kan prata om The Iconoclasts, som jag hoppas att det ska uttalas. Det låter väl rätt, eller hur?
Går spelet ut på att förstöra religiösa symboler?
Det
är något mer som ett JRPG från 2000-talet.
Ja, nej, jag tror inte det. Det här är ju i alla fall ett spel av våran svenska otroligt kompetent och duktiga indieutvecklare Joakim Sandberg heter han väl. Konjak är väl mer känd som.
Det här som jag alltid pinsat nog har lite svårt att skilja från Kaktus, eftersom bägge är svenskar och börjar på K.
Ja. Det som skiljer
vem utav dem är det som gör skitmycket spel?
Det är ju Kaktus.
Ja, det är Kaktus.
Konjak kan överge väldigt mycket spel däremot tyvärr.
Ja.
Spel som är skitschyssta, och det roliga är att han brukar åtminstone släppa både YouTube-filmer, men dessutom, eller YouTube har två filmer från spelet, men demos och typ små beta-versioner som han alltid delar med sig av. Och det var jag har spelat här också. Det här är ett pågående projekt som han hållit på med ett par år, om jag förstått allting rätt. Han är väl kanske mest känd för No Eat to Love-serien. Det finns två spel i den serien. Tvåan är extremt bra.
Och det har vi väl avhandlat för typ 1000 år sedan, inte sedan Röde Spelters, tror jag.
Ja, vi har det. Men jag har spelat igen, faktiskt. Ja. Nu, jag kopplade in min stationära dator i mitt vardagsrum här. Så att jag har en 42-tums plasmaskärm att spela spelen på. Ja. Och jag bara kände att jag måste ha lite Capcom-aktigt old school retro röj.
Och nu kan du enkelt spela det här spelet med en handkontroll också då.
Fast det ska man ju inte göra, för att det styrs med mus och
tangentbord.
Det styrs som ett FPS. Stämmer. Fast i 2D Mega Man-aktig retroform.
Just det.
Så att du styr ditt vapen med musen samtidigt som du springer omkring dem. Men jag körde ju för sig VASD.
Som abuse.
Exakt. Så att, det är så röjigt, det är så roligt, det är så stora bossar och det är så fina sprites och pixlar överallt så man bara dör. Det är så jävla schysst, men det var inte det jag skulle prata om, men det är också en rekommendation då.
Ja.
Konjak.org, gå in och kika, så finns det en massa coola projekt. Legend of Princess rekommenderar jag också, som jag drog igenom här. Det är en väldigt kort Zelda-hyllning om man vill testa det.
Ja, bägge de spelarna du nämner har spelat, så därför vill jag egentligen hellre höra om The Iconoclasts,
ja,
som jag inte har spelat.
I vilket fall, han är väldigt duktig på pixlar. Han är väldigt duktig på att komponera schysst gammal bitpop-musik. Och det är någonting som går igen här i The Iconoclasts. Och den här gången har han väl rört sig mer åt Metroid-hållet, vilket jag inte gråter på. Men det ser inte det kanske lite riktigt så mörkt och skrämmande och otäckt ut som Metroid-spelen kanske tenderar att göra på vissa ställen. Det här är mer upplyftande, mer färgglatt och mer mysigt liksom i sin utformning eller sin inramning.
Men det finns väl spelgenrer som har gjort?
Definitivt, det gör det massor. Monster Tale till exempel, som jag lirade här i våras var det väl, som jag pratade om då. Också Metroidvania, men skit i det. Men det påminner lite om det. Man är en tjej i huvudrollen även här. Hon heter Robin. Och hon är ute på äventyr, givetvis. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad plotten var riktigt, men jag tror det är mindre intressant för de flesta. Utan det rör sig om ett spel där man springer omkring och spör upp massa små söta fiender. Och det är jättefint att titta på. Musiken är underbar och det är väldigt smart i sitt spelupplägg. Liksom. Det känns som att det är genomtänkt. Hon har ett jättetrevligt rörelseschema. Hon har uppladdningsbara specialattacker och man plockar på sig nya fräcka föremål allt eftersom för att låsa upp nya områden och så vidare. Precis som man är van vid med andra ord. Men det är liksom, det är gjort med en fingertoppskänsla som man kanske inte alltid är van vid när det gäller genren, förutom när det gäller typ Metroid och Castlevania, tycker jag. Men som sagt, det här är ju typ projekt. Det här är beta-versionen av spelet. De finns gratis att ladda ner på Konrads hemsida. Både en etta och en tvåa av den här betan då.
Okay. Eller
beta, jag vet inte vad man ska kalla det, men
är det då ett och två? Har ni hunnit göra två ofärdiga spel, eller?
Ja, jag vet inte om det är två olika delar av spelet. Jag har själv spelat den senaste, vilket förmodligen är tvåan då. Men så det, den kan jag rekommendera. Det verkar vara liksom början av spelet.
Men hur mycket talar vi om här då? I spel?
Ja, bra fråga. Det är ju inte långt. Alltså, det är väl rör sig om en timme kanske. Tryckvart en timme kanske, någonting sånt. Men jag tycker definitivt om man har den tiden över så ska man ge sig kast med det, för det är, gillar man bara genren så är jag övertygad om att man tycker att det här är otroligt imponerande och kompetent. Mm. Som det är gjort av en kille och han gör det bättre än många storstudios som håller på att pyssla med samma sak.
Ja, hade det här varit mitten på 90-talet så hade han ju...
Alltså, ja, precis, för det här är ju Capcom, liksom som de var en gång i tiden.
Ja, eller till och med, jag vill minnas att du pratade Naughty Dog 2, till och med Treasure pratade du om.
Ja, definitivt, tycker jag. Det är lätt i klass med Treasure-spel, tycker jag, från den tiden.
Och det är ju en otroligt stark rekommendation. Men, så att grafiken är ju fullkomligt bizarrt vacker och detaljerad, tycker jag.
Nej, men det är den. Vi kan länka till fast konjak.org, jag tror man kommer ihåg det. Men kommer vi ihåg så länge?
Om man är som jag förväxlar honom med kaktus.
Ja, det kan vara bra. Det kan vara bra. Vi försöker komma ihåg att länka. Eller så säger konjak.org en gång till om vi missar. Kan inte glömma.
Konjak med försvenskad bestavning, inte den riktiga. Kan vara värt att nämna.
Precis.
Med K, J och sådär.
Nu har vi tjatat väldigt mycket om hans hemsida.
Ja, nästan mer än om hans spel.
Ja, det är lite lustigt faktiskt.
Men du säger att det är ett Metroidvania. Hinner man verkligen... Vad som gör ett spel till Metroidvania är väl att man ränner runt och får lite nya uppgraderingar som man hittat till nya ställen och sådär och sånt. Hur hinner man göra det på en timme?
Ja, det kan man fråga sig. Men det hinner hända jävligt mycket på en timme i det här spelet. Okay. Det är väldigt mycket som händer. Det är till och med lite story involverat, lite dialog och så vidare. Dessutom så hittar man tidigt en liten verkstad i sitt lilla hus som finns på nedervåningen. Där tillverkar man något nytt item, föremål som gör att man kan ta sig till nya delar. Och man erhåller väl i och för sig inte så jättemånga nya föremål. Jag tror det väl bara är den och kanske någon mer grej. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men alltså, jag vet ju att det är Metroidvania kanske mer på grund av att han har benämnt det som ett sådant. Inte kanske för att det här demot verkligen visar upp essensen i spelupplägget på något sätt. Men även om man märker av det lite som hastigast. Sen så verkar det inte vara ett... liksom, det verkar leka med många typer av olika typ spelbitar så att säga. Så det kanske väl inte är ett så här... att det följer den här Metroidvania-mallen väldigt, ja, följer mallen liksom på ett sätt man är van vid. Det kanske går ifrån på vissa sätt. Det kanske finns mer där i. Det vet kanske inte ens Konya själv i och med att spelet inte är klart. Så att det kan vi bara spekulera i.
Mm. Det där har vi lite pudens kärna sen, känner jag. För att det du beskriver låter ju som ett nästan perfekt spel. Men kom vi någonsin för att säga det? Och när?
Jo,
jag menar, hur ofta, hur helst takt Vi har ju pratat om Legend of Princess. Det var väldigt, väldigt kort spel, jag menar. Så vi har nu pratat om Naughty Love 2. Och det är ungefär alla av hans spel man går igenom under hela Radio Speltorsks livstid. När om någonsin får vi se det här, tror jag. I de faktiskt längre versionen än det
Han
med.
har ju lyckats göra faktiskt fyra fullständiga spel som är hyggligt långa, så att jag menar, men samtidigt som jag kanske berör lite, som i vad jag försöker säga i alla fall, är ju att det är väl kanske lätt att göra ett jävligt schysst demo av någonting. För att där kan du trycka in väldigt mycket varierade inslag på kort tid. Men ska du dra ut spelupplevelsen på många timmar så kanske det är svårare att leverera samma typ av coola tempo liksom. Som jag upplever i den här alfa-releasen eller vad det nu är.
Men du säger att han inte ens att överge spel.
Ja, vi har ju sett det med det här egentligen, för det har ju legat på is.
Okej.
Men nu har han återigen liksom börjat jobba med det. Och samtidigt som det låg på is så hann han påbörja ett annat projekt som hette Hero Guest, tror jag att det hette, ja. Jo, Hero Guest, som är ett Zelda. Ser ut precis som ett Zelda. Det är också skitsnyggt så här, fågelperspektiv ovanifrån. Jättefint. Och innan han började med det Iconoclast så höll han på med ett spel som heter Solar Plexus, som också det blev jag vet. Och innan det så höll han på med ett spel som heter Ivory Springs, som i sin tur blev det Iconoclasts.
Okej.
Så att liksom
Så
det är
vadå,
att
har alla de
skapa
här inträffat mellan senaste faktiskt
sedan
släpp?
Night of Love 2.
All right.
Det stämmer bra. Och Legend of Princess var väl i och för sig en hyllning som skulle vara kort, och så jag vet inte om han någonsin hade tänkt att göra ett fullfjädrat spel av det, för det är ju från början till slut klart. Det är bara att det är typ en timme långt eller vad det nu kan man tänka sig.
Okej.
Som
Så
spel. Och det
vi kan få hålla andan.
vi kan få hålla andan. Men det tycker jag att vi kan göra, höll jag på att säga. Man får tänka på, om man tittar på hur de här spelen, ja, testa själva för fasen, gå in och spela hans spel, så inser ni att det här är en person som ligger bakom, och det kräver nog att man håller andan under en lång period innan spelen hinner bli klara.
Såna, det här är liksom nästa grej att vänta på när vi äntligen får fest.
Ja, kanske. Vi får se, Night of Love ska ju komma, eller tvåan ska komma till WiiWare är det väl sagt. Han har väl fått någon intresserad utgivare där för ett tag sedan som vill släppa ett WiiWare. Det skulle ju
Ja, det
passa
skulle ju
väldigt bra.
passa, just det med muset på bort som du säger.
Precis, det skulle göra sig väldigt bra tror jag. Så det vore kul. Samtidigt så tycker jag det funkar så himla bra att sitta i min soffa nu och spela med
Ja, det,
muset.
ja, och man ser ju hellre något nytt. Men han kanske hellre ser någonting han tjänar pengar på.
Så lyser genast i Iconoclast till Live Arcade istället kanske. Vilket kanske vi inte ska räkna med. Men. Ja, till exempel. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att man ska spana in Konjaks verk i alla fall. Jag har lyft fram dem förut här i programmet, men jag gör det igen. Jag tycker att han är otroligt duktig alltså.
Och
Han gör fantastiska
du hittar samtliga av spel på cognac.org.
saker. Ja.
Där tjänade vi en hundring till.
Ja, jag tror det. Du är connected. Bankkontonumret har du.
Men då så.
Var det allt alltså?
Det tycker jag väl. Eller hade
Ja.
du något mer du ville bedela av det hela?
Definitivt inte. Jag tycker det känns jättebra, men det har blivit väldigt mycket spelintryck den här veckan.
Ja, det har ju blivit det. Man blir ju utmattad bara att prata om det. Jag vet inte hur folk ska och lyssna.
Ja, jag förstår inte det heller. Och nästa vecka vet vi redan att jag kommer att prata om PS. Jag kommer att prata om Four Swords då. För då känns det som att då borde man väl ha hunnit
Det
igenom det.
där jag vill inte ens tänka på nästa vecka.
Vad har du då? Har du något spännande du kan redan nu?
Four Swords.
Är det bara det?
Ja, det är säkert nog mer också.
Borde vi inte ha Rage då?
Jag kan i och för sig säga att jag borde kunna prata om Need for Speed The Run.
Just det, du ska till Norge ja. Men kan du inte fixa något coolt därifrån?
Ja, en lusekofta. Kanske. Eller jag vet inte vad de annars har i Norge.
Gör en videoblogg om din lusekofta från Norge kanske istället som ett avsnitt nästa vecka.
Ja, kanske det. Kära resedagbok.
Exakt. Nej, men det får vi se då.
Men så lever för sig. Men för här och för nu så tror jag vi tackar för oss.
Det gör vi. Puss, puss.
Tack och hej.